Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittets gäst är ordförande för Örebropartiet, Marcus Allard. Det blir ett samtal om Marcus politiska anor, krisberedskap och varför de etablerade partierna inte är lösningen på våra gemensamma problem. Men först, ett stort tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik via Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en hjälte. Utan dig skulle jag inte kunna producera den här podcasten. Om du ännu inte har donerat så vore det mycket uppskattat om du gjorde det nu. Alla sätt att donera på hittar du i beskrivningen av avsnittet samt på hemsidan aronflam.com där du också hittar t-shirts, hoodies, muggar samt boken Det här är en svensk tiger. Den är för tillfället slutsåld. Det betyder att jag har sålt ut både upplaga 1 och upplaga 2, men jag tar emot beställningar av tredje upplagan redan nu och trycket är väldigt högt, så jag rekommenderar dig att surfa in på aronflam.com och beställa ditt exemplar redan idag. Tredje upplagan har ett delvis omskrivet första kapitel och tre nya kapitel om Sveriges guldaffärer med Nazityskland. Om du har beställt för länge sedan och ännu inte fått ditt exemplar ska du mejla till info@samistadpublishing.se. info@samistadpublishing.se. Adressen hittar du också i annonsen för boken på hemsidan aronflam.com. Och där hittar du också ljudboken Det här är en svensk tiger om du inte orkar vänta på att den kommer ut på Storytel med flera strömningstjänster via Bokea förlag. Det betyder också att tredje upplagan av Det här är en svensk tiger kommer ut som e-bok via de här tjänsterna. Och det gör den redan nästa vecka. Jag vill väldigt gärna att Det här är en svensk tiger trendar på Storytel. Så om du har Storytel, gå in och lyssna så fort den kommer ut. Vilket jag misstänker att den gör tisdag eller onsdag kommande vecka. Jag kommer också att sprida länken till ljudboken i alla mina sociala medier som den galning jag är så fort jag har den. Så dela, dela, dela och lyssna, lyssna, lyssna. Så ser vi gemensamt till att den blir etta på Storytel. Men först, Marcus Allard är ordförande för Örebropartiet och har senaste året blivit känd och uppskattad på nätet för sina videoklipp där han skäller ut sina kollegor i Örebro efter noter för att de är korrupta, sinneslöa och dessutom överbetalda. Vid sidan av det skriver han för bland annat Nyheter Idag och Ledarsidorna samt har podden Marcus och Malcolm tillsammans med Malcolm Cheyune som också har gästat Dekonstruktiv kritik. Avsnittet med Malcolm hittar du som länk på hemsidan aronflam.com. Jag fick i alla fall tillfälle att intervjua Marcus Allard när han besökte Stockholm för att hämta skyddsvisir mot covid till sin hemkommun. Njut. Välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Marcus Allard.
Tack!
Så jag brukar ju inleda med den här frågan. Vem är du?
Oj. Ja,
vem är jag? Det är en stor bred fråga liksom.
Ja.
Du får definiera den själv.
Vad jobbigt. Får jag valfrihet redan i början?
Det gillar du inte, va?
Nej, hur ska det här sluta nu? Nej, men...
Ska du ringa till staten nu?
Ja, jag behöver ringa någon så att hon kan ge mig, berätta vem jag är. Nej, men vi börjar väl med någon form av formell titel kanske. Jag är partiledare och kommunalråd för Örebropartiet.
Korrekt, och du är bara hur gammal?
Ja, jag är ju fan 30 bast, men folk tror ju typ att jag är 14 eller någonting.
Mm. Ja.
Mycket yngre än vad jag är. Men,
men vi växer upp lite senare nu för tiden.
Jo, det är ju så. Vi 90-talister växer väl aldrig upp. Vi har förstört hela samhället. Men 30 bast är jag.
Okej. Okay.
Ja, vad är det som är...
Ja, det är ju egentligen inte så ungt alls.
Nej.
Nej.
Jag är för fan... Jag är halvvägs i 60. Jag är snart död.
Jag beklagar. Ja. Nu när du säger det på det sättet. Du är vad du gör. Du är partiledare för Örebropartiet.
Ja, det var nog bra sagt. Så är det nog. Att jag är vad jag gör. Jag är partiledare för Örebropartiet. Det är ju vad jag gör. Och så har jag den här podden med Malcolm också. Som inte behöver någon... Malcolm Tjune. Så vet ju alla vem det är.
Men du gör mer än så. Du har ju bloggat och du skriver texter för Nyheter Idag.
Ja, just det.
Och
det
du har skrivit på ledarsidorna.
Mm.
Så jag vet att du är något av en mångsysslare. Men du sysslar med idéproduktion.
Ja, jo, politik. Ja, precis. Det är väl vad det är i slutändan, ja. Det låter ju hemskt.
Ja, du fältarbetar ju också eftersom du då sitter i kommunfullmäktige.
Ja, just det. Jag gör någon form av byggeparti, gör vi ju. Ja.
Men tror du att man är vad man gör eller är vad man är?
Jag vet inte.
För du svarar ju så här, om du får välja hur du definierar dig, då börjar ju du med att definiera dig
med
vad du gör.
Ja, för egen del. Det här är ju en intressant fråga. För egen del så känner jag ju så. Att jag är ju fan det jag gör. Men om jag hade jobbat med ett jobb som jag typ hatade, så vet jag inte om jag hade känt så på samma sätt. Kanske jag hade känt en... Jag jobbade med så här demonstrera matvaror i butiker. Det är så här provsmak.
Absolut, det har jag också gjort.
Då kände inte... Du har också gjort det?
Mm. För länge sedan. Men...
Ja. Kände då du att jag är... En butiksdemonstration. Alltså, det är en annan... Det
känns... Nej, jag identifierade inte mig alls med det yrket.
Då känner man ju bara, ja, jag gör den här skiten för att få pengar, typ.
Men om det är någon som sen barnsben har drömt om att bli en extremt bra butiksdemonstrerare eller vad det nu yrkestiteln är, så ställer jag mig inte i vägen, utan det är givetvis. Men du identifierar med vad du gör bara för att du gillar det du gör.
Jag tror det. Och jag har ju hållit på, alltså att jag får lön för det här, det är ju en form av bonus i efterhand. Jag har hållit på med politik i 10 år. Och förutom en kort session i Ung Vänster då jag var ombudsman för 100 år sedan.
Men så... kort session, för du, mellan 2009 och 2013 så var du ordförande för Ung Vänsters Örebroavdelning.
Jag var distriktsordförande för länet och ordförande för Örebroavdelningen. Men den korta sessionen menar jag då de 10 månader då jag var anställd som ombudsman. Så då fick jag ju lön. Men utöver det så har det ju alltid varit oavlönat arbete. Fram tills, egentligen skulle jag ju få lön från 2018, men kommunen har ju inte betalat ut mina 3 första månadslöner. För man hade inte budgeterat för att det skulle komma in ett nytt parti i det här valet. Så det är från januari har jag ju fått lön.
Grattis.
Tack.
Eller?
Ja, det känns ju bra att man kan leva på det här. Och det känns ju helt...
Är det en hög lön?
Det är vansinnigt hög lön. Alltså det är ju, och det är ju ett problem. För vi i Örebropartiet vill ju halvera lönen. Vi är ju så hemska populister så vi tycker ju att de löner... Vi tjänar lika högt som en riksdagsledamot. Det är 68 400 kronor i månaden tjänar jag just nu.
På att sitta i kommunfullmäktige?
Ja.
Och hur mycket jobb är det då?
Inte bara på att sitta i kommunfullmäktige.
Är det heltid?
Det är för att jag är kommunalråd. Jag har en heltidstjänst. Men vi tycker att det ska vara hälften, 34 200. Vi tycker att det är rimligare att vi ligger på 50% av riksdagsarvodet. Så det jag gör då i praktiken, om vi börjar där då, det är ju att jag behåller ju då 26 000. För det är vad jag skulle fått efter skatt om jag tjänar 34 2. Och så har jag lagt då 17 papp eller vad det är, som blir över då har jag lagt på hög i syfte att göra hjälp örebroare typ.
En politisk poäng. Ungefär som Vänsterpartiet, de betalar ju...
Ja, fast de asen, de tar ju och stoppar in pengarna i partikassan. Och så vill de göra typ en grej av det. Vi betalar partiskatt, men när vi la det här förslaget om att sänka politikerlönerna i Örebro, då la vi först att vi skulle halvera 50% av nivån. 60, sen när det här faller, då lägger vi att det ska vara 60% av nuvarande nivå, sen 70%, sen 80% och sen 90%, varefter det här då faller, varefter de här partierna röstar ner det. Vänsterpartiet avstår från att delta, för de vill ju inte rösta i någon votering. Sverigedemokraterna däremot, de röstar ju med oss i fallet när det gäller 90% av nuvarande nivå. Då skulle en kommun, en kommunalråd tjäna ungefär, ja, men 60 papp, någonting. Så att så är det med det.
Ja, alltså, jag har ingenting emot om de tjänar 60 papp, förutsatt att de då tar ansvar för det de ska göra. Men jag tänkte bara fråga, för du blev inlurad i Ung Vänster, hur? Vem var det som lurade in dig? Du lurade in dig själv i Ung Vänster?
Ja.
Hur?
Jag är uppvuxen i svensk medelklass i Adolfsberg i Örebro. Och då blir det ju naturligt, om du tillhör någon form av mellanskikt idag, då är det ju vänster oftast. Det var, jag delade väl den världsbilden som svensk vänster har. Men det menar inte jag då det här gamla röda socialistiska på det här sättet. Utan jag menar den här moderna vänstern som är mer det här identitetspolitiska, lite mer, vad ska man säga, socialliberala. Så. Har du hört bandet Svenska Akademin?
Nej, det kan jag inte säga att jag har.
Men den typ, alltså innehållet i de låttexterna är väl typ ganska så här, ringar väl på något sätt in världsbilden typ. Jag ville bli politiskt aktiv i alla fall, och jag höll ju med väldigt mycket av vad vänstern stod för. Och tyckte att det här är ju jättebra politik så. Och då gick jag till Vänsterpartiet, eller jag blev medlem i Vänsterpartiet, och så dök jag upp där på ett möte, kommer in i partilokalen och säger hej till de som sitter där. De tittar på mig och ingen säger hej tillbaka. Och det var bara så här weird typ. Jag bara, jag är ny medlem. Och på den tiden var jag väldigt blyg, jag var ju knappt prata med någon. Jag är ny medlem, jag skulle vilja bli aktiv. Så här. De bara, nej, ska du inte bli. Du får gå med i Ung Vänster, för du är för ung typ. Så de trodde väl att jag var jätteung då kanske, jag vet inte. Men de frågade, ja, vem ska jag prata med då? Och då sa de, nej, men det finns inget, du får starta det. Och då startade jag upp Ung Vänster, och då var det ju väldigt mycket så här, uppfinna hjulet på nytt. För jag hade ju ingen aning om vad fan jag höll på med. Och på den vägen är det.
Så du startade Ung Vänster, ja, i Örebro? För du säger ju att du är medelklass. Men du kommer väl från en politisk familj? För Centralparken i Örebro heter ju Henry Allards park.
Precis, det är ju farfars park.
Ja.
Och det blir ju så när du är sosse, då får du ju en park eller gata eller buss eller någonting. Så att, och han var ju, det var ju inte vilken sosse som helst, det var ju sossetopp. Alltså det var ju elitskiktet inom socialdemokratin. Och farfar var ju då fan inte någon medelklass i grunden, utan han tiggde ju som barn. Det var ju rent helvete som han hade i sin barndom. Och det var ju en annan form av, vad ska man säga, socialdemokrater skulle jag säga. Det var en annan form av klasstillhörighet inom vänstern då, men...
Alltså jag skulle ju kalla det du kommer ifrån för politisk adel.
Ja, nja, vad fan. Jo, men så här. Jag hade nog kunnat gå in i sossarna och rida mycket på mitt efternamn. Men det jag skulle säga är politisk adel, det är ju den... Det är ju frågan om man blir det på... man blir det på sitt efternamn, eller om politisk adel snarare är liksom den här politiska eliten som vi har idag. För att farsan, ja, han var väl med i sossarna, han satt på något sådant nämnd uppdrag typ. Många i släkten är väl sossar i grunden så. Men
Alltså jag tror vare sig på, jag tror inte på arvsynd, och jag tycker inte du ska, nej, lastas för din farfars synder. Nej. Men jag undrar bara.
Ja.
Därför att det är ju någonting vi sällan pratar om i Sverige, ofta... är ju blod, men man kan ju inte, ja, man kan ju inte förneka, till exempel i Göteborg så ser det ju ut som att vissa politiska positioner nästan går i arv.
Jo, och du har en poäng där, absolut. Och jag tror som sagt att hade jag gått in i sossarna så hade det säkert tjänat mig mycket väl att jag är Henrys barnbarn. För det är ju så äldre örebroare säger. Och det där, det är Henrys barnbarnen där. De säger ju inte Marcus. Utan, men då hade det ju krävt att jag skulle liksom ha någon form av leende och acceptera partidoktrinen. Och jag är väl så pass hjärnskadad så jag har ju lite svårt att ställa mig in kanske i ledet så. Att jag...
För det är ju min nästa fråga, och ja, om man då ska godta min premiss att, att Henry Allard, din farfar, är någon sorts, var någon sorts nästa år i svensk politik, är Vänsterpartiet då en sorts fortsättning på en revolution mot din familj?
Nej.
Det kom ett väldigt snabbt nej där.
Ja, men jag har fått den frågan förut.
Och sitter jag och känner mig orolig än?
Ja, inte i podd så det är lugnt. Jag har någonting nyskapande här. Nej, men att... Nej, det skulle jag inte säga, utan nej, verkligen inte.
Inte?
Nej, jag tror, nej.
Men du har god kontakt med dina föräldrar, du har haft under hela ungdomen. Du gjorde ingen revolution överhuvudtaget.
Jo, det är väl klart man alltid har varit så revolterad lite grann, men jag har alltid haft en bra kontakt med, det beror ju på vad fan man menar, men jag har alltid haft en bra kontakt med föräldrarna. Farsan dog ju nu 2018, mitt i valrörelsen, så, men
beklagar.
Ja, det är sög. Men jag har haft en skitbra uppväxt. Så jag har inget att klaga på.
Så du överförde all den här revolutionära energin som hör ungdomen till. Den fick du inte utlopp för i din familj. Och då bestämde du dig för att släppa loss den på samhället istället.
Ja, frågan är om jag hade så mycket revolutionär energi. Jag vet inte, jag var väl mest som... Jag var ju en jävla snorunge. Och sen så gick jag med Ung Vänster och kände att ja, men, politik verkar intressant, typ. Och gick väl in med väldigt... Var ju väldigt naiv. Och tänkte att ja, men, jag ställer ju upp på Vänsterpartiets idéer och jag tycker att många förslag är bra. Så då är det väl naturligt att jag engagerar mig. Jag tycker det här är intressant. Och sen därefter så kommer man ju att typ ärva fraktionsstrider som man ju själv inte hade skapat. Man kommer att bli kompis med vissa delar av partiet och därmed automatiskt så hamnar man i konflikt med andra delar. Och det är ju det som sedermera leder fram till den här stora internkonflikten som till sist slutar jag blir utesluten.
Mm. Ur både ungdomsförbundet och moderpartiet.
Och partiet, men inte ur studentförbundet. För där satt jag ju i förbundsstyrelsen också. Så att jag satt ju på en massa poster. Men när det gäller, nej men precis, både ungdomsförbundet och Vänsterpartiet.
Så, mm. Och vad var det som hände då?
Jävlar, ja. Ja, det är förevändningen som jag körde, det var ju att jag skulle älska politiskt våld. Och det var att jag hade ju dragit en like på Revolutionära fronten. Och det är ju en organisation för de som inte känner till som sysslade med våld. Och misshandlade ju folk. Och primärt så var det ju under förteckningen antifascism och man gick på nassar och så vidare. Vad ska man säga? Men jag skulle säga att den Facebook-liken är ju inte den egentliga anledningen. För det var ju väldigt många, det är fortfarande vänsterpartister som säkert gillar den Facebook-sidan. Och det var ju politiker som hade dragit en like på den Facebook-sidan som hade högre befattning än vad jag hade.
Vänsterpartiet slussar väl för fan en del av den där partikassan till revolutionära rörelser över hela världen. Nå, i vissa fall terrorklassade.
Ja, det, så kan det nog vara. Att det är en del pengar som handlar i sådana händer. Men RF har man nog inte sponsrat finansiellt. Däremot så tror jag man hade...
Jag säger bara att det kan inte vara ett helt ovanligt beteende, nej, bland Vänsterpartiets, precis, medlemmar.
Nej, det är inte.
Att lajka våldsromantiska rörelser.
Nej, men det intressanta är... Och jag tyckte ju det var rätt och riktigt då. Jag tänkte inte sticka det under stol. Jag tyckte ju det. Och så var det ju. Men det var inte... Man gör partiledningen en tjänst om man fokuserar på den grejen. För att det egentligen handlar om, det var att vi hade ju vunnit... något så sällsynt som demokratiska medlemsomröstningar i partiet. Och enligt den omröstningen 2013 då så hade vi en omröstning i Örebroavdelningen om vilka som skulle få välja, vilka som skulle stå på riksdagslistan. Vi vann den omröstningen, vår fraktion typ. Och då hade jag hamnat väldigt högt på riksdagslistan för Vänsterpartiet i Örebro län. Det här var inte populärt, så då körde man ju old school, Soviet style, att man fick riva upp... fel låt som vann, så då får man göra om. Mm. Göra om omröstningen helt enkelt. Och det är vad man gör. Så då ringer partiledningen skickar ett brev till alla medlemmar i Örebro och informerar om att ni har röstat fram ett icke-representativt underlag till listan. Det är ju så, alla medlemmar, alla har ju röstat fram. De menar ju på att vi hade kuppat. Så. Mm. Och det har de väl fog för vi gick ju in med hela jävla Ung Vänster och sådär. Men det är fortfarande del i stadgarna. De var vänsterpartister. Och de hade ju jobbat för Vänsterpartiet i alla år. Och det var inte bara Ung Vänster, utan det var ju alla möjliga gamla stötar som var med och röstade fram det. Så det var ju en fraktionsstrid i grunden där. Och då ska de ha ett nytt möte, och då är det 2 dagar innan det här mötet då som SVT ringer upp och ställer frågor om den här Facebook-sidan. Och jag svarar väl som jag tycker, att så här, ja, jo, det är politiskt våld, och så drar jag väl någon sån här liknelse om, jag vet inte vad, kissblöjor eller något. Ja, det finns politiskt våld från systemet också, bla bla bla. Och man får ju se vad det var, så här. Det var vad jag tyckte där och då, och det var inte mer med det. Och det var inte som att den här journalisten var bara, shit, den här killen är galen. Och sen så 40 minuter senare ringer samma journalist upp och säger: jag ska hälsa från din partisekreterare Aron Etzler. Nej, jo, Aron Etzler. Att du kommer bli utesluten om du inte tar avstånd från allt som du har sagt. Och då inser jag bara, okej, men även om jag tar avstånd från allt som jag har sagt eller ber om ursäkt, så kommer jag fortfarande bli klippt. Så att, ja, det var ju klippt. Så då hade de ju, och det är också den att han kunde inte ringa upp själv. Så.
Men vad lärde du dig av det?
Jag tror att den viktigaste lärdomen i efterhand är väl att, och den är inte specifik för Vänsterpartiet, utan det är väl, politiken är en jävla ormgrop. För att det hade ju varit helt, jag är inte så jävla arg på att jag blev utesluten egentligen. Det som var lite, det fula i det hela är ju det här hyckleriet. För att alltså, det hade ju känts bättre om de bara, vi gillar inte dig, du är ett hot, stick. Men när man då säger, ja men du älskar politiskt våld typ. Okej, men vad fan de här då? De här politikerna som, de har ju likat samma Facebook-sida. De är såhär distriktsordförande för Skånedistriktet. Nu kommer inte jag ihåg exakt vilka befattningar det var. Men det var inte några småfjösar. Så. Och det ser man mellan fingrarna på. Det är ju det där hyckleriet som är så äckligt på något sätt. Så lärdomen är väl att det är, ska du komma fram i politiken i de etablerade partierna, då är det ju liksom slicka upp och sparka ner som gäller. Och det är väl mitt problem, att jag har lite svårt för sånt. Att jag har en tendens att kanske säga vad jag tycker och så. Går vi kanske inte att ha i alla möblerade rum alla gånger.
Men är du kollektivist eller individualist, Marcus Allard?
Det är en svår fråga.
Ja, verkligen. Du söker dig till kollektivistiska rörelser.
Ja.
Och då blir det ju ofta lite problem om man är individualist.
Eller? Vilka, menar du att något parti i Sverige inte... Har
nej,
du exempel på...
i Sverige skulle det vara... Jag vet inte, nej, om jag vågar säga att något i Sverige är särskilt individualistiskt. Men...
För om vi tänker så här om... När du menar kollektivism... En partiorganisation som sådan är ju... Det är klart att det krävs någon form av konformitet och sånt här. Men...
Nej, men tänk så här om vi hade personval.
Ja.
Då parti... vet du ju vem du röstar på.
Ja.
Det är den personen du ställer till svar. Mm. Ja. Och då skulle ju dynamiken inom de här organisationerna förändras radikalt,
mm,
om vi hade den typen av val. Men nu är det ju inte så, utan nu är det ju centralstyrning i många partier, antingen formellt eller informellt,
mm,
som bestämmer listor och vem som får tjänster och,
ja.
Och den dynamiken kan ju se ut på olika sätt i olika organisationer, även om de är kollektiv.
Mm.
Ja. Och i Sverige tror jag, jag menar, Vänsterpartiet är ju ett kollektiv som förespråkar kollektivism.
Mm.
Så då undrar jag, hur kollektivistisk är du egentligen med tanke på att du sticker ut?
Jag vet inte. Jag tycker det är svårt. Svara på, men...
Alltså det är, ingen är ju det ena eller det andra egentligen. Nej. Utan det är ju någon sorts glidande skala.
Ja, det beror på i vilket sammanhang man pratar om också, vad man menar med begreppen, men hjälp mig. Hjälp mig med mer konkreta frågor.
Nej, men jag bara, för liksom många andra i Sverige så har jag ju sett några av de här videoklippen av dig som florerar på nätet.
Ja.
Där du står och skriker på kommunfullmäktige i Örebro. Och de är ju fantastiska.
Mm.
Man älskar dem. Så baserat på det har jag bestämt mig för att du är ett tecken i tiden.
Okay.
Men jag har inte bestämt mig för vad för sorts tecken i tiden du är.
Nej.
Och det var ju därför jag ville bjuda in dig till att börja med. Sen så exploderade ju tydligen det här med covid. Jag vet inte om du har hört talas om det, men det är någonting som pågår just nu.
Ja, jag har hört om det.
Ja. Så jag antar att vi kommer komma in på det också.
Mm.
Men jag ville veta, därför att du uttrycker ju verkligen en stark egen åsikt.
Mm.
Den är ofta avvikande från dem. Alltså, det slutade ju med att du blev tvungen att bilda ett eget parti,
ja,
Marcus.
Precis.
Ja.
Ja.
Ja, och sen kan man ju gå igenom det partiets politik, och det har jag gjort.
Mm.
Och jag tycker att det ser ut som, ja, du förstår säkert varifrån jag kommer.
Det, ja.
Ja. Låt mig sammanfatta det i die, come i die.
Ja, du tycker det alltså?
Nej, inte, alltså det senaste klippet, alltså jag älskar ju när du skäller ut dem. Och jag tycker ju att prioriteringarna som både kommuner och stat, så vitt allt jag har sett hittills i mitt liv här, verkar helt sinnessjuka. Ja. Där är vi ju helt överens. Men så här gratis tandvård, nej, jag är inte säker på att jag hade prioriterat det. Kameror överallt, nej, Jag är inte säker på att jag hade prioriterat det.
Nej. Är det väl en härlig kompott? Ena dagen så får vi höra att vi om Moderaterna då är de arga. Och då får man höra Sovjetunionen, det är kommunister, det är marxister! Så, och nästa dag, då pratar vi invandring på något nytt möte. Och då är det Vänsterpartiet som varnar för nazismen och den nya förintelsen. Så att jag är väl hela Molotov-Ribbentrop-pakten på något sätt kanske då.
Fast du gillar stat. Du vill ha en stor, stark stat.
Jo, men det gör jag ju. Men det beror också på vad man lägger i. För att, om vi återgår till det här med individualism kontra kollektivism, att frågan är om det är en motsättning eller om det kanske är en förutsättning för varandra. För att sättet som vi kan vara individer på i Sverige, för att vi är ju väldigt individualistiska i Sverige på ett sätt, skulle jag säga. Och det som har tillåtit oss att vara det är ju just tack vare en stark stat som hindrar. För om vi tänker om vi skulle ha vuxit upp utan en stark stat, då hade vi levt i någon form av klansamhälle. Och då kommer du bli rånbögmördad av närmsta klan om du försöker vara dig själv. Typ. Du är ju beroende, det är lite så här pest eller kora. Du får välja kollektivets tyranni från staten eller kollektivets tyranni från klanen. Just tack vare den här starka staten som vi har tillåtits kunna bli individer. Att det liksom finns...
Jag håller inte med, men jag är intresserad av resonemanget.
Jag tror det. Att det är delvis därför som vi har den individualismen vi har i Sverige. För jag är väldigt så här, jag fattar inte varför man ska lägga sig i vad folk har för sexuell läggning eller sån här religion. Det där skiter jag i. Det där är privatsaker om man lyssnar på för musik eller allt möjligt. Att, alltså det här, twerka din individ hur du vill så här. Men sånt som jag tycker fattas idag. Om man ska säga kollektivistiskt då, eller om man ska använda det här begreppet, även med nationalism kanske. Alltså jag ser ju det som någonting bra, att så här, det spelar ingen roll vem du är, vad du har för läggning, vad du har för hudfärg, bla bla bla, vi är alla ett i det här kollektivet. Och det ser ju jag som någonting positivt så. Men sen i specifika sakfrågor, för nu är vi uppe och flummar på någon sån här filosofisk nivå, men sen i specifika sakfrågor, då kanske vi till och med, ja det sa du själv, att vi håller med varandra. Jag tycker ju så här...
Ja men alltså du är ju för religionsfrihet, säger du.
Ja.
Men du vill, Örebropartiet i alla fall, vill ju bekämpa radikal islamism.
Ja.
Hur då?
Det är för att radikal islamism, jag ser inte det som ett, det är mer politiskt uttryck skulle jag säga. Det är klart att det har ju med religion att göra, men... Jag skiter ju om du ber till Allah några gånger om dagen hemma hos dig, men kom inte och smeta på det här på majoritetssamhället. Jag tror ju, därmed tror jag på någon form, jag förespråkar någon form av kollektiv tyranni såklart, när jag förespråkar liksom majoritetssamhällets normer och värderingar. Sen finns det ju gränser där. Liksom. Hur flexibel kan man vara? Och när det gäller det här med radikal islamism, så jag ser ju inte att det är kompatibelt med det samhälle jag vill ha och det samhälle vi har. Det strider ju mot vår ideologi, vår värdegrund, jag får säga. Det strider ju faktiskt mot det. Och jag tror ju också att för att det här systemet som var, det politiska systemet vi har, med en välfärdsstat där man pungar in jävla massa skatt. Och för att det ska funka så kräver någon form av tillit, det kräver någon form av internaliserad gemensamt internaliserad värdegrund för att vi överhuvudtaget ska kunna ha någon form av individualism, så tror jag det krävs. Och det där ser jag som, radikal islamism är ju, det är inte kompatibelt med det.
Och jag tar upp det här därför att Örebro har ju haft rätt specifika problem med just islamism.
Mm.
Och du måste ju stött på det i det politiska arbetet.
Ja, alltså dels har man ju sett vissa personer, jag vet inte om de har åkt ner till IS specifikt, men så här. Det är ju folk i min generation yngre än så, till och med som åkte ner för IS och krigade. Och man har ju hängt i Vivala en del, bland annat då med Ung Vänster. Och när jag samlade in en massa underskrifter för en folkomröstning om avgiftsfri kollektivtrafik och sånt där som man höll på med.
Mm.
Och då var det så här, Vivala Kids, de gick runt i typ Adidas utstyrsel och Facebook-feeden var typ så här Tupac. Och sen går åren. Och det här byts sakta men säkert ut till Adidas byts ut till din kaftan. Man odlar sån här jihadkrans, sån här skägg.
Mm.
Som är, och det blir mer Allahu Akbar i Facebook-feeden. Så att islamismen finns ju, det kanske var ett dåligt exempel på det så här. Men ja, som svar på det du säger. Ja,
alltså du har ju vuxit upp med det.
Ja.
Och hur har du då sett, för du är ju yngre än de som, resten av kommunfullmäktige, misstänker
jag. Ja, jag är nog inte yngst, är ju inte.
Inte?
Nej, det finns ju några ungtuppar i de andra partierna, men de syns ju inte lika mycket. Som svar på frågan hur det kommer till uttryck politiskt, alltså vi ger ju pengar till Ibn Rushd från kommunen. Och där har vi varit uppe i interpellationsdebatt och bara, vad fan håller ni på med? Och där är ju Kristdemokraterna lokalt drar ju väldigt mycket lands för, de är väldigt apologetiska inför de här krafterna. Och de argumenterar ju för att, nej men det är klart vi måste ge pengar till Ibn Rushd. Och vi har ju försökt, från Örebropartiets sida så la vi ju en sån här, ett förslag om att vi skulle chockdebitera islamistiska friskolorna. Och politiker i Sverige överlag älskar ju att passa iväg bollen till någon annan. Alltså, ja men vi har ju islamister här som driver skolor. Vi vet ju vad det är för skit som händer på de här skolorna. Det är ju inte så här, det är inte som att de sitter i ring och bara har fruktstund, utan man lär sig från tidig ålder att bli radikal. Ja men bli islamist typ. Då säger man, ja men det där, ja det är problem, men det är inte vårt ansvar, det är Skolinspektionen. Passa bollen. Hela bort med bollen, vi inte ha den. Så vi la ett förslag då om att man skulle, för det finns en möjlighet att kunna ta avgift för handläggningen av när en friskola vill starta eller utöka sin verksamhet eller förändra sin verksamhet. Och det är kommunen, alla de här olika skrivelserna kan sammanfattas i så här, kommunen bestämmer exakt hur mycket pengar vi ska ta. Så vi kan säga så här, ja det kostar 2 miljoner för dig. Ja men hur, vadå, det här måste ni ju härleda till handläggningstid. Jo men just i det här fallet så tyckte vi att det var 120 handläggare som var lämpliga för det här och det tog väldigt lång tid. Så att i praktiken så kan du ju.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du kan ju krossa de här aktörerna från kommunal nivå. Och hade Nordiska motståndsrörelsen vill ha startat en friskola, det finns ju inte en chans om man hade sagt ja till det, tror inte jag. Men nu när det är tvivelaktiga aktörer från ett annat håll, då är man så himla, då kan man inte göra någonting. Och de här personerna, de vet ju vad det är för skit. De vet att vad som händer. Och ändå gör man ingenting. Och det var ju typ bara ÖP som tyckte att man skulle göra så här. Och de tyckte att vi är jävla haverister och så där får man inte göra. Så det är ju ett sånt konkret exempel på, det kanske fungerar som en delförklaring till varför det ser ut som det gör. Om man väl lägger ett förslag om, ja men vi kan ju stänga ner de här skolorna. Visar att, kolla det går.
Ja, därför att just det här med ansvar, det har jag faktiskt skrivit upp som en fråga till dig. Vem är det som är ansvarig? För det senaste klippet med dig, det är när du står i kommunfullmäktige i Örebro och tycker att ni ska ha kommunala beredskapslager. Inte statliga, nej, utan kommunala.
Och det där är ju, och då menar ju de då, nej men det här är inte vårt ansvar. Det är regionen och staten. Mm. Så vi är fria från skuld. Och jag menar på att det där funkar inte. Alltså någonstans borde man ju tänka att det kanske är allas ansvar. För att i Sverige har vi ju någon form av orgi i att hela tiden passa ansvarsbollen till någon annan. Och passar du bollen, alltså, kritiserar du regeringen, då kommer de säga, nej men det där är kommunen och regionernas ansvar. Och så håller man på så hela tiden. Så man kan aldrig ställa någon till svars.
Tycker du att du märker samma sak nu när det är covid?
Ja.
Våra politiker kommer ut och säger, vi lyssnar på Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten säger, vi har inte rätt verktyg. Det är lagstiftande församlingen. Lagstiftande församlingen säger att vi måste ha direktiv. Och sen så går det runt.
Precis så. Och beredskapslaget var ju i relation till den diskussionen. Och det var inte så här bara, men vi ska kunna klara andra världskriget igen. Typ. Utan det var så här, vi kanske borde ha lite extra mediciner så vi klarar oss några månader i alla fall så vi kan ha kärnverksamheten igång. Men bara, nej, absolut inte. Det var,
Ja, det var någon sosse som var med i klippet som ställde sig upp och bara, men hur skulle det där gå till? Vem ska köpa dem där när de går ut? De måste ju förnyas hela tiden, som att det inte går att lösa sånt.
Nej, precis.
Mm. Det blir ju förbrukningsmaterial i sjukvården till exempel.
Ja. Och, nej, och det är ju ett sånt exempel på det. Det här med att hela tiden passa ansvarsbollen. Och jag snackade med Christian Sonesson gällande det här, nere i Staffanstorp då. Moderat. Och frågade, ja, men hur har ni jobbat? Vad har ni gjort från kommunens sida? Och när började ni, har ni köpt in någonting extra? När började ni göra det? Ja, det är klart de har. De började i januari. Det här är ingen jävla raketvetenskap. I Örebro, man börjar i slutet av mars, börjar man ju titta på. Vad finns det för?
Så Sonesson och gänget, de spartanska moderaterna där nere, de började alltså i januari började de köpa.
Ja, om jag förstått det rätt, ja.
Köpa in vad? Skyddsmasker, handskar,
ja,
handsprit.
Mm. Ja. Och då kan man argumentera för, ja men i januari visste vi att det skulle bli så illa. Nej, okej, alla kanske inte fattar det, men i slutet av februari, i början av mars någon gång, och då satt jag på ett möte och sa, men kanske borde vi gå före Folkhälsomyndigheten. Och då frågade jag i syfte att veta, vad kan en kommun göra? Och en kommun kan göra väldigt mycket. Alltså en kommun har, om du har politiker som vill jaga ansvar och makt, då kan du ha en väldigt stridbar kommun. Du kan göra väldigt mycket. Men då spreds det ju sår i rummet. De hånflinar ju åt mig. Jaha, nu vet Allard bättre än Folkhälsomyndigheten. Nu ska han ta över Tegnells post här. Och, så de väntar ju på direktiv då från regeringen. Om vad man får göra och inte. Och Vänsterpartiet kom med ett förslag då. Borde vi inte slopa karensdagen i kommunen? Det tycker jag är skitbra förslag.
Mm.
För
att få folk att hålla sig hemma, exakt, så att de inte går och smittar. Ja.
Och då direkt, vi måste nog kolla med juristerna. Kan man verkligen göra så här? Då kan man passa till dem, och så är det en vägg av paragrafryttare, och nu försöker civilsamhället, företag, alltså civilsamhället mobilisera, privata aktörer mobilisera för att hjälpa kommuner och stat att kunna hantera det här. Men då möts de ju av en vägg av byråkrater som bara, ja men är det här CE-märkt? Är det här verkligen upphandlat? Ja.
Och då har vi ändå tagit bort tjänstemannansvaret.
Mm.
Så det mesta de riskerar är en prick.
Ja, och sen men också är det väl att de riskerar... Vad fyller de för funktion då?
Det är en fråga som jag tror att du som ändå har sysslat med så mycket fältarbete.
Ja.
Ja, jag sitter ju här och läser och tänker. Och det spelar ju mindre roll när man möter verkligheten, så att säga. Och det gör ju du.
Mm.
Så...
Och vi håller ju på med sånt arbete nu, att kartlägga hela kommunen. Det ligger mycket på Peters bord, Peter Springare, mordutredaren. Vi vill ju veta, vad gör alla chefer egentligen? Vad är det för arbetsuppgifter som finns? Görs det dubbelarbete? I syfte att lära sig kommunen då, hur funkar det? För att kommer du in som SOS eller vänsterpartist, det finns ju alltid någon veteran som kan lära dig. Så här gör du en budget, och det här gjorde vi förra året. Men för oss, det finns ju ingen där, vi är ju nya. Och det där, och mycket av de här, som till exempel det här när jag frågar om policydokumentsfunktion, det var en ärlig fråga. Det var inte som att jag var ute efter någon. Jag ville bara veta, vad fan fyller det här dokumentet för funktion? Mm. Men jag får inget svar. Det är det som har blivit viralt när de svarar det här med att fråga efter funktionen är som att förespråka förintelsen.
Förlåt, det här måste jag ha missat.
Oh shit! Det är Vänsterpartiet som reagerar så. För att det är ju, de har tagit in en konsult, som också av en slump har uppdrag för Vänsterpartiet. Och honom har man tagit in med syftet att han ska revidera överenskommelsen mellan kommunen och det civila samhället. Och då frågade jag, vad är det här?
Mm.
Betyder det?
Mm.
Ja, det, är en...
det låter ju som en omförhandling av hela samhällskontraktet. Superintressant, jag är på. Berätta.
Ja. Och svaret man får är, ja, det är ju en revidering av en överenskommelse mellan kommuner och det civila samhället. Jaha.
Mm.
Och så, jag vet, det är ju rubriken, men vad är det liksom? Och så får man typ samma svar igen. Och så frågar jag, om jag ställer den här frågan då. Vad händer om vi inte har det här pappret? Vad händer om vi inte lägger de här pengarna på att ta fram det här pappret? Ja, då händer ju ingenting. Nej, okej. Okay. Så vad är det som, vad behövs det här för då? Nej, men det är bra att ha en överenskommelse. Okej, är det här pappret vi hänvisar till när vi ska säga att den här föreningen inte får bidrag eller om den får bidrag? Nej, det har vi ett annat dokument för. Okej, så vad fan fyller det för funktion då? Och man får bara den här typen av svar. Ja, det är en överenskommelse. Och Och den där jävla konsulten jobbar ju inte gratis. Då tog jag upp det. Alltså, för att då går det ju ett år. Och så producerar de så här, vad är det, 4 eller 7 pappers text. Och det är, alltså den texten...
Så du misstänker att det kan vara så att skattekronor inte används 100% effektivt?
Ja, det är min, det är min paranoida misstanke, min konspiration. Ja. Och då frågar jag ju, men vad, det här har ni producerat nu, tar jag upp då, 4 sidor eller fan det är. Och så råkar den här konsulten ha uppdrag från Vänsterpartiet också och... Vad fyller det här för en funktion? Och då blir de ju tokiga för att säga att han har uppdrag för Vänsterpartiet också. Det får man inte säga. För att då förespråkar man åsiktsregistrering av konsulter. Mm-hmm. Att förespråka åsiktsregistrering av konsulter är ju typ som att förespråka förintelsen. Alltså du får kolla på det där. Det är svårt att förklara det. Men vi har ju bara släppt första delen av den debatten.
Men det här är väl en fråga om jäv, inte åsiktsregistrering?
Det kan man tycka, ja.
Mm. Ja, och hur gick det sen med omröstningen om beredskapslager i kommunen?
Ja, det var bara Örebropartiet som röstade för.
Inte ens Sverigedemokraterna?
Nej, Sverigedemokraterna kör ju mycket på nu nationell sammanhållning. Jag tror att Sverigedemokraterna har väl haft problemet att man, etablissemanget har ju kissat dem i ansiktet ganska länge.
Mm.
Men nu så ser man dem i ögonen när man gör det. Och då tror Sverigedemokraterna att det betyder kärlek. Så att de Jag fattar inte, alltså de har ju världens guldläge nu.
Det kan man verkligen tycka, ja, med tanke på att sådana människor som förespråkar mer lokalism, som du själv, inte jag. Jag är globalist, 100%. De har ju, det är ju alltså det är smash nu.
Mm.
Det är verkligen upplagt för smash. Men ingenting från dem. Alltså, och de förespråkar väl också större lokalism?
Ja, jag vet inte. Alltså, det är klart att många av dem är trevliga i kommunen så. Men de är ju inte alls... Jag menar, vi ligger ju nära varandra i vissa frågor. Men de är ju inte alls samma... De är inte lika kreativa i att sticka ut huvudet kanske. Jag vet inte om de är rädda för att kommunikationsavdelningen ska ringa upp och säga ajabaja. Jag får en bild av att det där partiet är ganska centralstyrt. Och att de har huvudfokus på att typ komma in i finrummet med Moderaterna och KD.
Men det är inte ditt huvudfokus?
Mitt huvudfokus.
Som alltså partiordförande för Örebropartiet.
Att komma in i finrummen?
Mm.
Nej.
Vad är huvudfokus?
Jag riva de jävla finrummen.
Alltså, förlåt att jag skrattar. Det är musik för mina öron.
Ja.
Ja.
Nej, men jag vill ju förändra. Det finns ju personer som tror att politiska samarbeten kommer till av att man tycker om varandra. Så funkar det inte. Politiska samarbeten kommer ju till när du har en pistol mot tinningen, mot den du ska förhandla med. Det är ju ett hot, det är ju liksom, det är något faktiskt. Det är ju så politiska relationer fungerar, skulle jag snarare se det som. Då gäller det att bli så stor och stark som möjligt, och då måste du profilera dig. Och sen har inte jag någon som helst problem med att rösta för det ena eller andra partiets förslag. Vilket de andra partierna tycker är skitjobbigt, att vi inte har allierat oss med vänster- eller högerblock eller så. Och vi röstar ju mot SD i många frågor också. Så att
Men tanken med Örebropartiet, ni ska inte bli riks. Ni
jo,
ska...
nej, alltså Örebropartiet är ju såklart ett lokalt och regionalt parti. Men personligen och många, hur ska man säga, de som är medlemmar i ÖP, många av oss, vill ju gärna se ett riksparti. Jag skulle ju gärna, det är klart att jag skulle vilja förändra Sverige. Jag skulle vilja bygga en ny politisk kraft i Sverige. Men jag tror att vägen dit inte ska ske på att man försöker hoppa över 4%-spärren direkt. Jag tror att det bästa sättet är att bygga lokala partier och sen på något sätt odla fram en ny sorts bakteriekultur, politisk bakteriekultur, den här nya formen av ohyra kan gro.
Mm.
Nya formen av politisk parti kan växa fram.
För alla politiska system har ju sina problem, men ja, du är beredd att chansa så att vi får nya problem.
Får nya problem? Ja, det, jag vet inte. Vad...
Ja, ett nytt politiskt system skulle ju innebära nya problem.
Ja, det beror ju på vad man vill ha för någonting. Det, alltså, när jag var med i vänstern så var det ju väldigt viktigt att det skulle vara en etikett på det ena och det andra. Och det jag vill göra är väl på något sätt att lösa konkreta problem på ett sätt som kommer folkflertalet i gang. På ett sätt som jag tror kommer folkflertalet i gang, ska sägas. Och det är väl det som är grejen med ÖPO, som jag tror att folk gillar. Att vi skiter i det här höger-vänster-dravlet. Vi är mer fokuserade på här, det här problemet vill vi lösa på det här sättet. Det är ganska tydligt vad du får för produkt.
Mm.
Och det där tror jag man skulle kunna implementera på nationell nivå också. Och jag tror att det har varit ett problem i svensk politik överlag att man inte kunnat diskutera sakfrågorna i sig. Utan det har varit så här, men när det gäller invandringen, så fort du säger något, då är du nazist typ. Och Jag vet inte vad det finns för liknande varianter. Men du förstår vad jag menar, va?
Ja. Mm. Ja, vi har en politisk konsensuskultur i Sverige. Mm. Och vi har för övrigt en konsensuskultur.
Ja, det har vi.
Ja. Och jag tror ju att det du kallar för individualism.
Mm.
Det är egentligen två kollektiv som har konkurrerat med varandra. Staten har växt fram i Sverige för att konkurrera ut de här lokala klanerna. Och för att kunna konkurrera ut de lokala klanerna har de varit tvungna att söndra och härska. Så då har de byggt system där de isolerar individerna från varandra. Och gör dem beroende av staten istället. Så det vi har är vad jag kallar för atomism. Och inte riktig individualism. Individualism, för mig i alla fall, handlar mer om frihet. Frågar du en random svensk idag så tror jag att de första tre saker de kommer på när man frågar om hur de definierar individualism, så är det typ så här narcissism, egoism, ensamhet.
Mm.
Ja. Men jag tror att det där är, om du ska vara rättvis, så är ju det kollektivisternas definition av individualism som du får höra när du frågar. Du får ju inte höra en individualisms definition som är frihet, självutveckling och...
Jag tycker det är svårt med de här begreppen, men jag tror att det jag skulle lägga i det är väl att du får vara dig själv inom vissa givna ramar.
Ja, men får man tjäna hur mycket pengar som helst i ditt framtida Sverige, Marcus Allard?
Tjäna hur mycket pengar som helst?
Ja.
Borde väl vara fullt möjligt.
Okej, okay. Varför säger du så? Alltså, du kommer ju från en kommunistisk mylla.
Mm, jag tycker ju så. Det borde väl vara fullt möjligt att kunna tjäna hur mycket pengar som helst. Men den osköna haken här är väl också att... För det du söker efter är väl också...
Men ska jag behöva betala för alla andras tandvård?
Ja, men precis. Ja, men det tycker jag. Och det tycker jag är en sån grundläggande grej att... Ja, vi ska ha fri tandvård i Sverige. Oavsett om du är hemlös eller... Kalle Gustav den 16:e.
Men vad är viktigast då? Att vi har fri tandvård eller beredskapslager?
Båda är viktiga.
Jo, men det är ändå så att vi har inte råd med allt i världen.
Nej, det är helt korrekt. Och där är ju ÖP väldigt tydliga. Och där har vi ju redogjort för hur vi skulle vilja prioritera av våra offentliga resurser. Sen har vi inte redogjort för alla 9 miljarder i hela budgeten. Vi vet fan inte vart alla pengar går. Jag har försökt ta reda på det och det är ingen som vet var alla pengar går. Men där har vi visat så här. Men här skär vi ner 214 miljoner på rent dravel och det skulle vi vilja omfördela så här.
Hur skulle du vilja att staten eller kommunen löser covidkrisen som kommer uppstå nu när ekonomin helt har gått åt helsike?
Det där är ju... Jag hade helst sett att man gjorde som de andra länderna. Att man hade stängt ner i tidigare skede. Nu har vi valt en egen väg igen nu, precis som med migrationspolitiken. För vi är ju den högre stående svenska rasen som alltid vet bäst. Så de här ogaboga-folken, danskarna och norrmännen, de förstår ju inte att vi är bäst. Men problemet är ju då att när man väl, om det nu visar sig att vi behöver stänga ner samhället, då kommer det ju bli mycket värre, för att vi har ju låtit det här sprida sig först nu. Och virus, det är en sak med det. Och det bästa sättet att klara det hade ju varit att vi skulle börja för 5 år sedan att se till att ha mycket intensivvårdsplatser och sånt här. Så länge det inte finns ett vaccin så. Men och se till så att folk har skyddsutrustning på sig inom äldreomsorgen. Och de här grejerna, det är ju inte självklarheter inom politiken. Det är självklarheter
i Sverige.
Hos gemene man. Om du försöker ta reda på, har vi rätt, jag har ju ställt den frågan på möten. Har vi rätt utrustning? Har personer inom äldreomsorgen, vad är de utrustade med? Ja, de har rätt utrustning. Ja. Så börjar man skrapa lite på, vad betyder det då? Ja, men det är chefen som bestämmer vad som är rätt utrustning. Och den definitionen, den ändras, kan jag säga. Mm-hmm. Lite beroende på utbudet på munskydd. Och
vem han kan bolla ansvaret till.
Exakt.
Ja.
Så att det är väl några vissa grundläggande saker som jag tror hade varit bra att ha. Och åter till den här skattefrågan. Jag tror inte, kommer du säkert skriva, men jag tror ingen i Sverige, oavsett vilket parti man har röstat på, har bett om att vi inte ska satsa på sjukvården. Alltså, typ...
Nej, jag vill minnas att varenda valår så är det vård, skola och omsorg som gäller.
Men när man väl dissekerar, och då kan man också säga från de här andra partierna, då, men kolla, vi har aldrig satsat så mycket pengar på sjukvården. Men vad fan är det ni lägger, vad består sjukvården av då? Då är det ju inte så här konkret vård. Det är ju inte sköterskor, läkare, mediciner, utan då är det HBTQ-certifiering, det är 1%-regeln att 1% av det investerade beloppet ska minsann gå till konst. Det är kommunikatörer, Det är ju strumpor, 2000 kronor paret. Det är ju alla möjliga grejer som man har lagt då. Parkeringshus gör det bro nu senast. Med, utsmyckat med fin konst som man knappt kan parkera i. Och det har vi ju inte bett om, men det är ju vad vi har fått från den här politiska eliten. Det känns som att jag svällt bort från din fråga. Vad var det du frågade egentligen?
Nej, alltså, vi är inne på det stora området, vem som har ansvar för vad och hur du prioriterar. Jag försöker ta reda på exakt hur mycket av en kommunistisk kolchos Örebro kommer bli den dag du tar över. För jag oroar mig för framtiden.
Men
jag anser, skälet till att det här med skatten, att jag svarar sådär, det är ju för att, som jag har sagt i min podd, att jag har ju, jag tycker att vi har prövat det här att göra det tillsammans, att fördela så att vi har all säkerhet och sådär. Men det har ju uppenbarligen inte fungerat, vilket jag har påpekat tidigare i massa olika tillfällen, både privat och offentligt.
Men
så nu är jag på att jag gör det här själv.
Ja. Men det jag vill, hur ska man, jag tror att Örebropartiet är väl det partiet som, det beror på vad man definierar som kommunistisk kolchos, men det är ju inte direkt som att högern i Örebro, alltså vi skär ju ner mer än vad de gör på rent drabbel. Samtidigt satsar vi mer på välfärden än vad Vänsterpartiet gör. Och det är för att det finns en konsensus om att det här drabblet är värt att försvara. De är ju helt överens om att, nej men vadå, vi kan ju inte ta bort kommunikatörer. Det är ju populistiskt. Det får man ju inte göra. Det begreppet får man ju hela tiden om man är populist. Och HBTQ-certifiering, det måste vi ha. Det ser ju dumt ut annars. Vadå, menar ni att vi hatar bögar? Att det är...
Nej, alltså jag förstår det. Jag tror att jag gillar Örebropartiet som politiskt alternativ för att det är systemkritiskt. Det är ju inte de andra partierna. Alltså Moderaterna kan ju kalla sig själva höger hur mycket de vill. Men fram tills de faktiskt ifrågasätter själva systemet eller säger så här, varför har vi inte yttrandefrihet och äganderätt i grundlagen? Negativ yttrandefrihet, inte positiv. Ja, då tycker inte jag riktigt att de presenterar mig med en annorlunda vision för samhället.
Nej. Utan
det är ju gemensamt för alla våra riksdagspartier. Alltså när du går in och tittar på deras respektive budgetar, då är det att de vrider upp och ner på rattar lite grann. Det är väldigt små skillnader.
De är jättenära varandra.
Ja.
Det är ju nästan samma parti. Det är ju typ samma parti.
Och det här med att vi inte har något försvar, det tycker jag är lite underligt. Jag tyckte att det känns lite som en så här we don't give a fuck attitude. Gentemot verkligheten.
Ja, så är det. Man rycker på axlarna. Låt det vara. Det får gå som det blir.
Och sen så var det en sak till jag ville fråga dig innan vi börjar knyta ihop den här säcken. Och det är, för jag har lyssnat på några avsnitt av Marcus och Malcolm. Det händer att jag gör det ibland faktiskt. Och då sa du att du nu omfattas av någon sorts sekretess. Du får reda på mycket mer än vi vanliga medborgare får.
Här ska vi ärliga, jag vet fan inte om det här stämmer. Men det är vad de andra politikerna har sagt.
Får du något sorts informationspaket eller är det liksom...
Det är väl att det är... Jag pratar med andra politiker i andra kommuner och de bara, det där är bullshit. De försöker lura dig. Det ska man komma ihåg, jag är en jävla noob. Jag är ny. Men det här kom ju efter att jag hade raljerat lite om en politiker som sa, jag har min tilltro till marknaden. Marknaden löser det här, efter att vi hade konstaterat att vi har inte ett skit som vi kan köpa in här. För Kina står still. Hela världsproduktionen har bara dött. Och då så fick jag höra, men det är sekretess på det som sägs på de här mötena. Men då får de väl åtala mig då. Men den informationen som man får, här ska jag också säga så att Örebropartiet ses för ungefär som kommunisterna sågs på under andra världskriget. Att säga, jag är sista ersättaren till de här krisledningsgrupperna. Jag ersätter nummer 24. Så det ska till att det är ganska många som ska vara borta innan jag får
del av den här superhemliga informationen.
Viss information får jag dela av, men inte all, det tror jag inte.
För jag har ju noterat till exempel igår på Aktuellt att en av läkarna som deltog vill inte uttala sig om vilka komplikationer specifikt som uppstår
i
en människa som drabbas av covid. Och jag har inte sett några reportage i våra statsmedia från faktiska sjukhus.
Sånt har inte jag fått information om, utan det är ju snarare då så här, hur mycket skyddsutrustning har vi exakt i detalj? Det är sådana där saker jag inte får yttra mig om. Vilka leverantörer vi köper av. Sådana där saker tror jag. Men jag har inte fått någon information om så här exakt hur farligt viruset är. Jag fick en dragning och då konstaterar man, det här är ett virus som är farligt på grund av att vi inte har en immunitet och vaccin. Men annars så hålls jag väldigt mycket borta från sådana där grejer. De vill inte ha med mig där.
Det är en jättekonstig sak att säga för övrigt, för det är klart att det är farligt för att vi inte har immunitet och vaccin.
Ja.
Ja. Jo, men det säger ju sig självt. Ibland... Det är därför det är farligt.
Får tänka på vilken målgrupp det är som de här människorna drar med dragningen. För det är ju tjänstemän som kommer in då. Det är väl det. Det är synd om man inte kan filma kommunstyrelsemötena. Det hade varit Roy Andersson slängd i väggen. Alltså, det är ju det är sjukt.
Får man inte?
Jag vet inte.
För du vet, alltså, vi, 360-kamera nu för tiden kostar inte så mycket.
Nej, jag får se över det där. Men just när det gäller krisledningsnämnd, för då var det snack om att för man kan ju försätta kommuner i någon form av krisläge. Och det är det som råder under krigstid också. Och då kan det ju vara sekretess på vissa beslut och sånt där. Och då ska man inte yppa vad som beslutas om. Men jag vet inte, de kommer att försöka dra det kortet oavsett. För att i slut, de har ju slut på kortet.
Men har ni en plan för vad som händer? Alltså är det liksom, när är planen ifrån? Är den från 41? För då i så fall så skulle jag...
Menar du att kommunens krisberedskap?
Om det ja, exakt.
Nej!
Om beredskapsplanen är från 1941.
Nej, det finns ingen
jävla beredskap. Använd inte den.
Nej,
det för då kommer ni bara börja hjälpa nazisterna.
Ja, precis.
Jättedumt.
Men nej, det finns ingen jävla plan. Alltså, så här, jag skulle säga att nej, krisberedskapen är typ obefintlig. Man började köpa in utrustning alldeles för sent. Och det här kommer vi kunna se dusten av i efterhand. Medan vi har haft fokus på sjukvården så har vi låtit... Man kan jämföra det här med Maginot-linjen och Ardennerna. Att Frankrike hade ju befäst Maginot-linjen mot Tyskland då. Gräns. Massa bunkrar och grejer. Och där har jag ju typ... Även om vi har en anorektisk sjukvård så har vi ändå... Fokuset är ju nu på sjukvården. Men vad som händer i Ardennerna en bit bort. Alltså den andra fronten, äldreomsorgen. Där springer ju folk runt... Alltså den utrustning de har, det är ju typ tvål och vatten.
Och där har du också ett utmärkt exempel på vad jag menar med att man ska inte blanda ihop individualism och atomism. Därför att så som vi har bestämt att vi ska vårda våra äldre i det här samhället. Att vi isolerar dem och sen så är det massa olika människor som tar hand om dem. Enligt någon sorts effektivitetsplan hos den här aktören som får kommunala pengar. Eller kanske till och med är kommunal. Ja, det kan ju uppstå vissa problem i sådana situationer också med hur man planerar sitt samhälle.
Absolut.
Och du ser dem här.
Nej, men det är väl klart att det finns en nackdel.
Förlåt, du var inne på Ardennerna.
Ja, precis. Jag var inne på Ardennerna. Att
alltså, för det är vad du menar. Du menar att äldrevården är vårt Ardennerna.
Precis, en obevakad front. Där rycker covid-19, blixtkriget rycker fram där. Liksom. Vi har inte bevakat den fronten. Vi har ingen fokus där. Man tänker kommunerna. Vem fan bryr sig om kommunerna? Kommunerna är ju samhällets yttersta utpost, typ. Alltså faller äldreomsorgen och viruset börjar spridas på de här äldreboendena, då är vi ju fucked.
Och hur skulle de inte kunna göra det, undrar jag, med tanke på att... Alltså det, visste du för övrigt att Sveriges vanligaste yrke är undersköterska?
Jaha.
Inom hemtjänst, sjukvård eller äldrevård?
Ja, nej, visste jag inte. Däremot så vet jag att det är en grupp som det är väldigt populärt att statistikdopa. Att pressa in nyanlända personer, och gärna personer som kanske inte kan språket och sådär. Så det funkar kanske inte optimalt som det är.
Nej, det gjorde ju inte det redan innan covid slog till. Och nu snart så blottläggs antagligen ett stort antal problem.
Det är en viktig poäng för att vi har ju institutionaliserat vårt omhändertagande av äldre människor. Det är ju inte som i Sydeuropa där man har mer generationsboende och sånt. Och där har vi från Sverige att man säger att just på grund av att man bor i generationsboende så kommer fler personer att dö. Men vad fan... Om vi har en smittad person som varken vill eller vet att den personen är smittad och går runt i alla äldreboenden.
Ja, vi kan inte veta. Vi har väl inte tillräckligt
mycket. Nej, vi testar ju inte. Nej. Det finns ju ingenting. Alltså, och det är det här med att vi måste ställa oss frågan som Leif Östling sa. Vad fan får jag för pengarna? Och jag håller ju med om det, även om jag i grunden är marxist.
Men tror du inte det här är klassisk utilitarism från våra myndigheter? Att de bara går tillbaka till, det är pensionärer och svårt sjuka, det är kostnadsposter. Vi kommer förlora jättemycket pengar på
den här karantän.
Jag bara frågar. Ja. Jag har ingen aning om de är så cyniska. Jag tror faktiskt, ärligt talat, att det är mer inkompetens än cynism i vår förvaltning.
Det hade nästan varit bättre om de var så onda. Det ska man komma ihåg. Det hade varit bättre om politikerna bara var onda. Jag tror, precis som du säger, att det är mest inkompetens.
Så de ignorerar inte Ardennerfronten som är vår äldrevård för att... De verkligen vill bli av med en del kostnadsposter, det får vi hoppas.
Nej, det är väl för att det är jobbigt att hålla på och göra det man får lön för att göra. Det är jobbigt att jobba.
Får de så mycket lön verkligen för att förändra systemet? Det tror jag inte, Marcus. Jag tror de får så mycket lön för att inte förändra systemet.
Nej, men precis.
Ja, där är vi ju överens alltså.
Ja, jo, men det är vi ju, alltså att ja, men det är vi väl. Den frågan.
Så hur stor är sannolikheten då att jag i framtiden när jag besöker Örebro får vandra genom Marcus Allards park?
Oj, det är inte upp till mig. Jag kommer inte döpa någon park efter mig i alla fall.
Det är inte ett politiskt förslag Örebropartiet har lagt?
Nej, det är det inte. Fan, om jag hade haft sånt inflytande, då hade vi typ så här gjort det olagligt att smaska, typ. Eller om jag hade fått utlopp för mina personliga preferenser, men nej.
Nej, okej. Jag förstår. Då vill jag tacka dig så jättemycket för att du kom till det konstruktiv kritik.
Tack själv!
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Marcus Allard och du hittar hans uppgifter länkade i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik via Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768-943737 0768-943737. Du är en hjälte. Utan dig skulle jag inte kunna producera den här podcasten. Tack så jättemycket. Om du ännu inte har donerat så vore det mycket uppskattat om du gjorde det. Alla sätt att donera på hittar du i beskrivningen av avsnittet samt på hemsidan aronflam.com där du också hittar t-shirts, hoodies, muggar samt boken Det här är en svensk tiger. Den är för tillfället slutsåld men jag tar emot beställningar av tredje upplagan redan nu och trycket är väldigt högt så jag rekommenderar dig att surfa in på aronflam.com och beställa ditt exemplar av tredje upplagan redan idag. Den har ett delvis omskrivet första kapitel och tre nya kapitel om Sveriges guldaffärer med Nazityskland. Om du har beställt för länge sedan och ännu inte fått ditt exemplar ska du mejla till info@samistatpublishing.se. info@samistatpublishing.se. Den adressen hittar du också i annonsen för Det här är en svensk tiger på hemsidan aronflam.com. Och där hittar du också ljudboken Det här är en svensk tiger. Om du inte orkar vänta på att den kommer ut på Storytel med flera strömningstjänster via Bokea förlag nu i nästa vecka. Det betyder också att tredje upplagan av Det här är en svensk tiger kommer ut som e-bok via de här tjänsterna. Och jag vill väldigt, väldigt, väldigt gärna att Det här är en svensk tiger trendar på Storytel. Så om du har Storytel, gå in och lyssna så fort den kommer ut. Bara sätt den på play och gå därifrån. Lämna den. Sätt den på play på alla dina plattformar och alla dina enheter. Och det misstänker jag kommer göra att den trendar och kommer upp och lägger sig som etta på Storytel. Så jag kommer sprida länken till ljudboken i alla mina sociala medier så fort den kommer ut. Gå in där, lyssna, 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 dela, dela, dela. Gör boken till etta på Storytel. Tills nästa gång, glad påsk, god Pesach, ta hand om dig och det dina och jag hoppas innerligt att du inte förlorar någon du älskar. Jag heter Aron Flam, till nästa gång. Ha en god tidsenhet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.